Författarpodden.
Hej och välkomna till podden. Ja. Med Lisa Bjurvall och Helena Hjärta.
Välkomna alla som lyssnar. Idag så ska vi ha ett ganska stort steg. Vi ska bestämma vad vi heter.
Fantastiskt, jag har fått väldigt mycket reaktioner på vår förra podd. Mm. Många som tyckte det var kul. Jag har fått lite förslag på vad vi ska heta.
Ja, bra. Mm. Jag har också faktiskt enbart fått positiva tillrop, ska jag säga. Och det är ju väldigt många kvinnor i kultur- och mediebranschen som tycker att det är härligt med två andra mediekvinnor som babblar. Det här minnet av Mattsson Helins 2-3 timmar långa mansmediepodd har liksom fastnat. Den låg ner för ganska länge sedan, men den har verkligen satt fast sig där.
Ja, men det som de gjorde som vi nog inte kommer göra. Vi kommer inte ta upp allting som är intressant i hela världen. Och vara väldigt kanske superinsatta heller i alla ämnen. Utan vi kommer ta upp sånt som du och jag tycker är kul.
Ja.
Och sånt som vi tycker är upprörande.
Mm. Och är också på sån här rimlig tidsgräns som folk kan ha när de pendlar eller sitter på bussen och inte liksom halva nattens lyssning.
Vi har väl en maxgräns på en halvtimme.
Ja, jag tycker det. Det är bra. Det är vad folk orkar med oss. Ja. Eller lyssnande överlag.
Vad ska vi heta? De är egentligen det som jag har fått mest tips om, att vi skulle heta som hedra någon historisk kvinnlig journalist som Ester Blenda eller Wendela Hebb eller någon historisk kvinnojournalist i USA. Men det gillar inte du.
Nej, det tycker jag, för det blir konstigt. Poddar är ju oftast vad de heter. Alltså är det matpodden så är det recept. Om man då skulle vara Hebbe-podden, då är det så att vi tar upp något nytt ur hennes liv varje gång. Jag tycker inte det funkar. Det blir för otydligt och så blir arvet för betyngande.
Absolut. Nej, men jag håller med. Vi blir friare om vi hittar någonting som är du och jag snarare.
Ja, jag har ju då fått både lite tokiga och seriösa förslag. Jag tycker bland det tokigaste var Murvelstugan.
Men jättegulligt.
Är det? Ja. Jag tänker att det är som två murmeldjur som sitter framför en brasa.
Ja, lite lurvigt och en grotta tänker jag verkligen. Fast det är ju stuga, så det är ändå lite grottlik stuga.
Så. Ja, så tack för det tipset via mail, men vi går vidare. Väldigt bra förslag, skrivliv, ordpoddarna, men så kanske inte riktigt har det där vassa. Då har jag fått in pennspetsarna och pennan och svärdet.
Mm, det är två jättebra förslag.
Visst är det det?
Mm. Är vi egentligen helt överens om vilket av de där två vi ska välja?
Ja, men jag tror det. Nu är i stundens live-hetta. Vi blir pennan och svärdet.
Mm, bra.
Ja.
Mm. Men hur tänker vi då? Vem är pennan, vem är svärdet?
Det vågar inte jag svara på. Vad säger som att varva lite då?
Mm. Ibland är jag både pennan och svärdet och ibland är du både pennan och svärdet. Och ibland är vi inget eller båda.
Ibland är vi ingenting.
Ibland är vi, nej, så då blir vi pappret kanske.
Ja, något måste vi vara. Pennan mer diplomatisk, analyserande kanske. Och svärdet är ju ute efter och ger lite mer hugg och stick.
Japp.
Den elaka.
Ja.
Och det är good cop, bad cop.
Ja.
Vem är vi nu? Det säger vi inte.
Nej.
Nej.
Men jag tänker att det första ämnet som vi ska prata om idag. Eller ska vi utse den som ska få lite pris för?
Ja, vi gör det.
Pennan och svärdet.
Ja, det var signaturen Rit Lucassi. Alltså illustratören Elin Lucassi på Instagram. Grattis Elin. Som själv gör väldigt vassa politiska teckningar. Så att det passar ju faktiskt jättebra.
Mm. Du får ett paket hem.
Mm.
Med kul innehåll.
Ja, precis. Så tro inte att det är en bomb eller liknande nu. För att det kommer vara massa olika grejer från journalisten och författaren. Lite smått och gott.
Mm. Det var bra, då var det det. Men nu ska vi se första ämnet vi ska ha idag. Ska vi börja med att diskutera lite grann vad som hände på Lärarförbundet och tidningarna där?
Ja, låt oss göra det. Alltså för de som inte är insatta så är det ju så här att Lärarförbundet vill inte ge sina tidningar en redaktionellt oberoende, kan man väl säga. Mm. Och de har flera tidningar och de ska ju granska villkoren för lärarlivet helt enkelt. Och som alla andra förbunds- och medlemstidningar, som journalist och författaren, så ska de ju kunna också ge ett annat stick till sitt förbund. Mm. Men det gillar inte de.
Så alltså vad... det som är det sorgligaste med det här är ju att Lärarförbundet har ju varit som vet, lite grann av en stjärna i fackförbundspressens, ja. Bland fackförbundspressens tidningar. De har fått starta nya tidningar och ämnestidningar och de har en väldigt aktiv nyhetswebb. Och, jag menar, det har varit, som man uppfattat i alla fall, en väldigt stolthet kring de här Lärarförbundets tidningar.
Mm.
Och så plötsligt då tillsätter de en utredning som kommer fram till att Lärarförbundet måste prata med en röst.
Mm.
Vilket är, det är så idiotiskt tänkt. Ja. Man förstår inte ens hur kommunikatörer kan tro att det är det bästa sättet.
Är det inte lite otäckt också att det är just i lärarvärlden, känner jag. När man ska lära ungdomar och barn om yttrandefrihet och mångfald och så vidare. Det är ju extra pinsamt. Det är ju inte liksom, jag vet inte vad, någon strikt armétidning eller något. Utan det är ju faktiskt för lärare.
Ja, nej, det är väldigt sorgligt. Och nu har de ju ännu så länge så är det ju inte det är färdigt att hur illa det kan bli. Man har kvar utgivarskapet på de här tidningarna. Det ligger på relationerna. Man har också en tidigare chefredaktör som nu har blivit TF-tidningschef.
Ja.
Den tidigare tidningschefen Annika Grimlund avgick i protest mot de försämringar som hotar dem.
Mm. Så den här nya personen, är det då förbundets man eller kvinna?
Nej, det skulle jag inte säga, utan hon kommer från en av de här ämnestidningarna. Och hon är nog ganska, hon heter Helena Ingvarsdotter och hon kommer nog också vara tuff att driva tidningarna.
Mm.
Men de har ju också tillsatt en extern konsult.
Ja, och det är väl något som har fått ganska dåligt rykte nu i vår bransch med tanke på Utbildningsradion och Karolinska och alla skandaler.
Man ska vara lite försiktig. Vara lite försiktig. Men det som är så himla sorgligt är när externa konsulter kommer då från A4, kommunikationsbranschen kan man säga. Och när vi då äntligen får tag på kanslichefen som svarar någonting, då svarar han att ja, men den här personen har ju tidigare varit journalist, så det blir jättebra. Då har han ju båda erfarenheterna. Ni har så fel. Det blir typ värre.
Ja, det var ju inte bra alltså.
Nej.
Ja, det här ärendet får vi ju följa. Och jag som chefredaktör för författaren och som förbundstidning har ju liksom varit ute här i sociala medier. Verkligen markerat att vi stöder dem i deras kamp. Jag har ju skrivit gästkrönikor för dem. Det ska man ju säga att de har haft sån hög redaktionell standard. Det har ju verkligen varit bra. Det är inget liksom litet nyhetsblad som är gjort med ena handen, utan en otrolig proffsig produktion. Återigen något som gör det extra sorgligt. Så att, jag hoppas att det blir, det har uppmärksammats nu i fackförbundspressens, fackets egen liksom, tidning. Och det verkar ju bli kanske något upprop på gång och liknande. Så att förhoppningsvis kan vi väl enas alla och stötta dem.
Mm. Jag tror att alla verkligen, eller jag vet att alla står bakom lärarnas tidningar i det här.
Ja, men det är bra tror jag om det är fler som verkligen går ut och säger det också. Jag kanske får vara det här svärdet i det avsnitt och skriva någon debattare också till stöd för dem. Faktiskt.
Nej, men det har ju som sagt kommit en del protester, och, men det kan gärna komma fler.
Ja. Har man hört något om vad lärarna tycker? Det har jag missat lite.
Det är faktiskt lärare som själv har startat det här uppropet.
Ja, vad bra.
Så det är roligt. Och det tror jag också kanske är mer betydelsefullt om man ska påverka förbundet.
Ja, precis. Så
att, jag vet inte hur många lärare som lyssnar på den här podden. Men om det är bara så, skriv på det här uppropet.
Faktiskt. Ja, det ligger på nätet. Det där är intressant. En av de första grejerna jag gjorde när jag började på författaren var att införa en spalt som heter Förbundet mot väggen. Där vi i varje nummer gör just det. Kanske inte med en knivsudd liksom mot strupen. Det kan vara vänskaplig ton. Men just sådana här frågor som att ja, nu ska ni höja rekommenderade arvoden. Men ni har själva varit dåliga på att betala medverkande. Och det har uppskattats enormt av läsarna och medlemmarna.
Och det är egentligen en ganska liten sak och så betyder så mycket.
Jättebra. Och det är nästan, den är ju liksom fysiskt liten också i tidningen. Men det där hör jag hela tiden. Och det är ett tecken på att man har saknat det också. Så det är jätteviktigt att ha.
Mm. Men du hade någonting mer också som du tyckte att vi skulle prata om.
Ja, alltså det har en hel del saker att ta upp. Men har du sett att det här har hänt lite grejer i Eskilstuna av alla ställen? Ja.
Det är verkligen imponerande över att den här lilla staden drar ihop en sån massa.
Ja, Folk och kultur heter det. Stor kulturpolitisk festival eller flerdagarskonferens. Där var teman som just kan medierna påverka kulturpolitiken, gör de det redan? Väldigt intressant, för då har man börjat granska lite mer hur svensk kulturjournalistik är. Och jag drar med den här slutsatsen, den är inte tillräckligt vass. Gud, så mycket en mängd notiser, och det kan vara glorifierat skvaller och sådär eviga då, vem har vunnit vilka priser och stipendium. Den är så uddlös. Vad tycker du?
Nej, men jag tyckte det var intressant, jag läste också den här studien som visar att antalet kulturinslag på radio, tv och artiklar i tidningarna har blivit fler.
Mm.
Men att antalet mer, vad ska vi säga, kvalificerade analyser eller recensioner har blivit färre.
Ja.
Och det är väl lite grann en beskrivning av hur journalistiken har utvecklats i stort.
Ja, visst är det det.
Men medan vi i de allra flesta andra områden ändå har ganska tydliga spetsjournalister som skriver skriver granskningar och avslöjanden.
Ja.
Det tar slut så småningom.
Vi kan prata underbar på. Signal. Här får lyssnaren en insikt i ditt val av signal. Ja.
Det här är två stycken olika signaler. Det ena är telefonen som går in i datorn.
Ja.
Och det andra är telefonen. Där man har telefonen.
Ja. Det känns lätt stressande om jag försöker att stänga av det. Ja. Nej, det går nog bra.
Jag tror att det slutar snart.
Ja.
Men hur som helst så ser vi att övrig journalistik har ju då sina granskningar, sina gräv och sådär. Medan i kulturjournalistiken så saknas ju nästan det. Det finns ju naturligtvis undantag, men på det stora hela taget så är det ju inte granskningar som man tänker på när man tänker på kulturjournalistik.
Precis. Det finns vissa områden som är lite okej där, va? Och det är till exempel hat och hot mot kulturutövare. Där är sånt som författaren, tidningen Konstnären och sådär kan vara ganska bra på. Gör egna skrifter och skriver debattartiklar. Men det är ju så svårt att ignorera. Det är ju liksom den egna medlemskåren som hotas direkt. Men något som folk också har gillat i författaren, det är sådär när vi har granskat förlag som har betett sig dåligt. För det är ju verkligen ingen brist på saker att granska i kulturvärlden. Tittar man bara på författaren så är det just förläggare som betalar för lite eller fuskar med kontrakten på olika sätt. Arrangörer som vägrar betala arvode. Konstiga regler kring e-böcker. Ja, men det är hur mycket som helst. Och då tänker man att det också finns, ja vadå, allt från ballett till måleri till... Så det är...
Men alltså det som var intressant, det var den här granskningen som ändå blev i spåret av MeToo och den här kulturmannen. Då tänker man, ja men inom någon annan sfär hade kanske det här grävet kommit tidigare.
Ja.
Kanske. Det kan man väl svär på, det finns väl, men i alla fall möjligt att man hade haft andra resurser för just den här typen av grej.
Det tror jag också. Och bara en kort kommentar om MeToo, så är det ju intressant om Ulf Malmros, regissören, att där är det faktiskt en kvinna som ska åtalas för förtal. Det har varit liksom ganska tyst om det här fallet, men ja, jag följer det med intresse. Och han menar att det har ju i princip förstört livet, i alla fall just nu. Förhoppningsvis inte för all framtid, för honom och hans familj att vara utsatt för de anklagelserna. Så det här tycker jag är något som har varit jättekonstigt tyst om i medierna. Alltså vi får ju inte bara nu springa i samma flock, utan vi får ju också titta på vad har det blivit för konkreta fall av förtal och olika falska uppgifter. Mm. För att det har varit så otroligt många män som har nämnts till höger och vänster.
Mm. Inte... Ja, men det visst är det många som har drabbats negativt av namnpubliceringar och uthängningar på sociala medier och i alla trådar. Men jag tror att det, alltså, jag så pratade med en väninna om det här häromdagen. Och på något sätt så längtade jag efter att forskningen eller någon ska göra en studie kring det här, så att vi får lite grann svart på vitt. För fortfarande så är vi lite i alla fall jag kan känna att man famlar lite. Ja, men det är ju också väldigt bra, men det är ju också några som drabbas, men det kanske inte är så många som drabbas. Det kanske är värt, ja, men å andra sidan ingen ska väl behöva drabbas oskyldigt. Och så håller man på där ändå. slänger fram tillbaka.
Jag hör att du helt klart är pennan i det här avsnittet. Du är så väl avvägd. Jag blev däremot ganska arg när jag läste en intervju i DN med att Mia Skäringer, komiker, skådespelare och mycket annat, jättebegåvad kvinna, men så säger hon väldigt dumt och säger så här att ungefär, jag tog egentligen mod till mig att våga namnpublicera den här personen som du hade ryktats om. Jag såg hans namn och så tog jag mod till mig och så jag tog steget. Och det fult nog så framhålls det också så i intervjun som att hon gjorde något modigt här. Men ett, hon har ju ingen aning om vad som hände. Hon var ju rimligtvis inte i det här sovrummet.
Alltså för mig låter det som att hon har bara fört vidare ett rykte eller skvaller.
Exakt, det är den oglamorösa beskrivningen av vad hon har gjort.
Hur modigt är det att skvallra?
Ja, tack. Ja, nu jäklar. Ja, så det där, så tycker jag är löjligt. Den får man faktiskt hålla garden uppe lite grann mot sådana tendenser. Det är inget annat än byskvaller faktiskt.
Nej. Lite mer. Sen så läste jag idag om Lasse Kronér.
Just det.
Han har frikänts och ändå inte ändå drabbats med av liksom tappat inkomster på flera miljoner.
Ja, precis. Sånt finns där.
Men det blir lite roliga men det blir i alla fall intressanta både att de tar upp det. Det har publicerats för, vad säger, anmälts för pressetiska övertramp och just det finns förtalsmål, så att det kommer ju hända konkreta saker. Så
ja, och vi som är i branschen som är lite nördar, jag i alla fall det kring såna här PO-PON-anmälningar, sitter och tittar på det. Vi kommer faktiskt ha ganska intressanta stunder framför oss. När jag tidigare var redaktör på Medievärlden så var ju vi några av få, och det var väl typ Medievärlden och journalister i princip, som har koll på de anmälningarna och skriver ihop. Och det är jätteintressant läsning. Framförallt hur pressombudsmannen och nämnden resonerar kring vad som blir fällt och inte. Men så det där är något som man kanske borde försöka sprida lite mer till allmänheten.
Vi skriver om alla 100%.
Det är så?
Yep.
Ah, inte bara dem. Jag sållade
alltså alla fällningar förstås. Ja, inte, nej. Men vi skriver naturligtvis inte om de som frias.
Nej, nej.
Förklarliga skäl. Ja, vi skriver faktiskt om alla.
Ja, och ibland kan det ju vara liksom 10 sidor hur nämnden har resonerat fram och tillbaka. Så det krävs ju väldigt nördighet kring det för att gilla det.
Så är det.
Ja, har du någonting mer du ville ta upp?
Nej, vi pratade lite grann om att vi kanske ska följa upp lite grann kring vår publicering förra gången om Sanna.
Ja.
Jag fick ju väldigt märkligt påhopp av P.O. Bärring som tidigare varit på chefredaktör på Eskilstuna-Kuriren och nu är lärare. Som tyckte att jag skulle be om ursäkt till media.
Det var jättearigt inlägg av honom.
Alltså ursäkt att jag skrattar, men det var faktiskt... Det var typ det löjligaste jag har läst.
Ja.
Någonsin nästan.
Det säger ju mycket alltså. Ja.
Därför att jag förstår inte vad... För det första, vad är det han har läst i den här artikeln som inte finns där?
Nej.
För det första hoppar vi inte på någon enskild person. Nej. Jag vill säga att Mittmedia har en så dålig arbetsmiljö. Så att det finns någon som menar att hade de inte behandlat henne så illa när Sanna Wikström, så hade hon levt idag.
Ja.
Och det är vad vi drar på för att liksom sätta spetsen på hur eländigt de har haft det på Gefle Dagblad. Som det här handlar om. Och då tycker han att jag ska be Gefle Dagblad om ursäkt.
Ja. Ja, men det är svårt att hitta. Alltså, det känns som att han har blivit personligt förolämpad som tidigare chefredaktör på något sätt här. Och han menar ju också det här att det inte bara är en reporter som kan må dåligt. Och trycker väldigt på det här att även chefer mår dåligt och kan behöva terapi och hjälp ungefär. Ja, det är klart. Såklart. Men det kan ju inte hindra en granskning. Man kan ju inte säga, vi kan inte granska mitt med det för cheferna kan bli ledsna och må dåligt.
Nej.
Så att, alltså att om man drar det till sin spets så menar han att man får inte granska för att folk får konsekvenser. Nej, det funkar inte.
Nej, det gör det inte.
Det där håller inte.
Men sen så också så här, och sen så ifrågasätta, men jag vet att Anna Gullberg har varit en jätteduktig publicist och stått upp mot hot och mat mot journalister. Jag menar, men det handlar ju inte om det.
Nej.
Man kan ju inte behandla sig personal illa ändå.
Nej.
Och det var jag... När vi har skrivit det här reportaget så är det ju absolut inte... Anna Gullberg är ju inte den enda som har gjort någonting som kan ha drabbat folk.
Nej, Precis, så är det.
Ja.
Men du, jag måste fråga, har det varit fler sådana kommentarer som feedback?
Ja, det var en tråd på Facebook och du vet, man vet bara inte
vad man ska skratta eller gråta.
Nej, det är inte samma tyngd. Men Patrik Oxanen som är ledarskribent på Hälsingetidningarna, han skrev att det var ett pressetiskt haveri.
Jaha, er publicering. Ja, det var ju en intressant vinkel.
Ja. Mm.
Ja, man, alltså man vet ju, folk tar ju i lite extra på Facebook. Och det var det som gjorde P.O. Wärings kolumn eller artikel så intressant, att det hade tonen av ett lite hetlevrat Facebook-inlägg. Man tänkte,
hur. Men den gick som en krönika i din gamla tidning.
Ja, precis. Aj, aj.
Ja. Mm. Aj, ja. Men det var ändå, jag måste säga, medievärlden. Jag skrev ju inget svar på honom hos medievärlden. Jag skrev ett svar på min egen sajt förstås.
Ja.
Och medievärlden följde upp det nyhetsmässigt. Så jag tycker att de betedde sig så bra.
De skulle låta mycket bra.
Och Resumé skrev en alldeles utmärkt sammanfattning av det här bråket också. Så att, jag känner mig inte illa behandlad.
Nej, det är bra.
Men några ursäkter blir det inte från mig till Mittmedia.
Nej, men kommer det fler Mittmedia juicy pieces nu då framöver?
Ja, ja. Så att det är bara framförallt så följer vi ju upp mycket av det som vi har skrivit. Och vi har fått så många, många nya berättelser. Och vi är lite sådär, hur många ska man berätta?
Mm-hmm. Från just Gefle Dagblad eller från Mittmedia i stort?
Det är från Mittmedia, men det är väldigt många från Gefle Dagblad, måste jag säga.
Mm.
Men även från andra tidningar. Mm. Och nästan bara några Mittmedia-tidningarna.
Mm.
Alltså de klassiska Mittmedia-tidningarna. Mm.
Men det här är ju lite av en liksom, bransch. Där vet man ju att det har varit så här. Ja. Det har ju varit problem på många olika håll i landet med mittmedietidningar. Och det är liksom, men det intressanta är väl att det aldrig varit sån vikt som nu. Det har aldrig varit så dramatiskt med en människa som faktiskt dör. Och det har inte liksom varit så många kanske som vågar gå ut heller. Tror du att ni kommer göra fler såna jobb på fler mittmedietidningar nu? Alltså kan det bli så att det blir liknande?
Alltså jag tror att det viktigaste är att på något sätt visa att det här inte är okej.
Nej.
Man får inte behandla folk på det här viset. Framförallt inte folk som du har anställda. Vi har fått berättelser som visar att det finns en kultur i mittmedia där cheferna framförallt ska vinna mot sin personal. Okay. Ja, det ska bli som jag vill, inte som personalen vill. Alldeles oavsett vad som är. Vad som är bra för läsarna eller sådär.
Det, det låter inte sunt på någon arbetsplats.
Nej, det är katastrof.
Men det är just det man har förstått, tycker jag, av liksom branschsnacket, att det har varit just problem med kulturen. En ganska hård och kall ledarkultur. Får vi se om det mjukas upp. Hur var det med konsulter där? De har väl också tagit in externa konsulter som ska hjälpa
där
till.
Där kanske man kan tänka sig att de borde ta in en extern
konsult. Ja, varför inte? Någon som kan prata i mer diplomatiska termer om arbetsrätt och så vidare. Ja.
Eller då kanske till och med skulle ta in någon extern som kunde utreda vad var det egentligen som hände med Sanna Wikström. Vad var det de gjorde? Varför fick hon gå?
Mm.
Jag tror fortfarande att det där är ett sår. Du vet, det läker inte så här snabbt. Det är inte det.
Nej, det ligger ju kvar. Ja. Det är verkligen så. Jag tänkte bara tipsa de som lyssnar faktiskt om att ni har ju ett väldigt bra och spännande pris ute just nu. Årets stilist.
Ja, men det är intressant, för du tog ju upp som en negativ kulturjournalistik.
Ja,
det är så väldigt mycket priser. Och jag kan också känna så här, men i våran bransch är vi också, vi är nästan fåniga. Man kan få pris för väldigt mycket.
Ja.
Men sen så kan jag också bittert säga att jag har då aldrig fått något.
Men det finns en besatthet i bevakningen. Alltså det är väldigt mycket så här. Och så måste man skriva i presentationen. Och vinna av Stora Journalistpriset. Och jag blev det när du var 25. Då ska det ältas tills du är 70-80. Man kan ju tänka sig att folk till slut tröttnar. Det är verkligen en fixering och glorifiering. Mm. Jag tror det är för att vi är ett ganska litet land fortfarande. Och har förhållandevis många priser då.
Mm.
Men det här är något annat, tycker jag.
Det men jag gillar ju jättemycket det här årets stilistpriset. För att det är inte till för att egentligen belöna skönandar. Utan man ska vara stilist i någon slags vardagsarbete. Och det känns väldigt journalistiskt och det känns väldigt vi på något sätt. Och så får vi så himla många roliga nomineringar.
Ja, just det. Jag kan tänka mig det. Men den är öppen ett tag till, va?
Alltså, jag tror det var... Jag har faktiskt en annons här.
Men ja, jättebra. Nu ska vi se.
20 februari, så det är ganska kort om tid.
Perfekt, men den har inte hållit på så jättelänge. Jag ser tillbaka till 2012, va? Ja, ja, just det. Så det är ändå relativt nytt om folk inte känner till det. Liksom. Inte sånt här 100-årigt gammalt dammigt.
Men det var väldigt roligt, jag blev ju verkligen hårt ansatt. Vi nominerade ju 3 män ett år.
Ja, jag minns det.
Ja. Nej, men det var fruktansvärt. Ja. Sant, och på, alltså det var helt korrekt kritik.
Ja, ja. Men vadå, hur många kvinnor kom in då som nominerade? Det kanske inte var så många. Ibland blir man ju irriterad när folk kritiserar något. Så här, men nominera en kvinnlig journalist själv då om du så...
Ja, men lite så var det. Ja. Eller det var absolut så. Ja. Året efter blev vi på ett helt annat sätt.
Ja, exakt. Så då blir det liksom en särskild shoutout här. Att nominera er själva nu med kvinnor. Jag har gjort det själv som egenföretagare. Absolut. Och jag har nominerat vänner till mig. I år har jag nominerat en människa jag aldrig har träffat. Så det är ingen nepotism. Eller ryggdunkar. Och det är DNs Niklas Wahlöö.
Sa du det? Oh, jag men sa det blir ju påverkan.
Nej, damn it. Ja, men då, kanske, då säger jag ingen motivation.
Nej.
Jag säger bara att det har jag skickat in. Ja, så nu vet ni. Så alla gör det också. Nej, jag skojar.
Nej, men det är speciellt med det här. Ska du åka till Grä?
Ja, jag funderar på det faktiskt. Apropå MeToo så tänkte jag så att där får man ju se om folk sköter sig. För där är ju en ständiga fylleslag och både frivilligt och ofrivilligt tafsande och från både manligt och kvinnligt håll. Så det kan vara kul ur det synvinkeln också att se om det blir en städad tillställning. Åker ni dit såklart?
Ja, absolut.
Åker ni många?
Vi är ganska många i år, ja.
Är det något särskilt man ska se fram emot? Jag har inte hunnit kolla programmet.
Det är vissa, det är den här Mike Brandis där. Det tycker jag ska bli spännande. Och så tappar jag bort namnet på henne, men det var hon som avslöjade de här slavlika förhållanden i fiskeri.
Ja.
Oh, herregud.
Men det var bra, för jag kan tycka att både svenska Gräv och så finns ju norska Skup och massa sån här. Grävkonferenserna har en tendens att lyfta fram män i typ 50-60 års åldern, gärna anglosaxiska, alltså de ska helst jobba på Guardian eller New York Times, och de blir idoliserade och de gör rundan på alla jordklotets grävfestivaler och dyrkas och berättar samma gamla slitna stories från Washington Post 1973 eller vad det är liksom. Åh, jag bara så här, gud.
Alltså, det här är nya Gräv.
Bra.
Åsa Erlandsson är där också.
Bra.
Så det är, jag skulle säga att programmet ser så här långt väldigt bra ut.
Gud vad bra. Och då blir det ju särskilt intressant att hålla koll på kulturjournalistiken. Alltså, är det bara nu MeToo eller är det några andra spännande sådana gräv på gång? För att det finns som sagt hur mycket som helst att sätta tänderna i. Och kanske inte minst vad gäller priser och stipendier. Alltså hur mycket...
Så det har ju funnits här antydningar till granskningar utav konstnärsnämnder och vilka stipendier och sådär. Men de känns inte som att de har riktigt nått i mål kanske.
Det är lite den här typen som vi kallar för kvittojournalistik kan jag känna. Man gör statistik, man tar fram siffrorna och så kanske man skriver då att som det här visar så är det en liten andel utlandsfödda. Jaha, och sen blir det ingen uppföljning. Nej. Man ställer inte cheferna mot väggen eller tittar, men hur har det alltid varit så här? Man bara kommer och så kallar man det för ett gräv. Det är lite fult.
Det är kanske någon granskning eller kartläggning eller någonting. Men hörru du, nu har vi ju ungefär 30 sekunder på oss att avsluta den här podden. Om vi ska hålla oss inom en halvtimme.
Ja,
väldigt kul att få prata med dig, Lisa.
Ja, men tack detsamma.
Hoppas det blir snart igen.
Ja, så säger vi. Och fortsätt hörni att mejla in, inte namnförslag, men tips på grejer vi ska snacka om. Och kanske också gräva i.
Ja, mycket bra. Författarpodden.